Vi har träffat Ahmed Alalousi. Eller egentligen heter han Ahmed Hassan Nadim. Och det här Alalousi är någonting som han antagligen har tagit i bruk i Finland i Europa. Ett efternamn som de kanske inte använder där hemma. Ahmed är 23 år gammal och han bor på Mjölbolsta flyktingförläggning sedan september. Och vi funderar så här att Yle Västnyland har under höstens lopp haft en hel del kontakt med Röda Korset och med polisen och med tolkar och andra inblandade. Men vi har inte talat med så hemskt många asylsökande och det ville vi göra nu. Och det är ju klart att varje människa har sin egen berättelse, sin egen historia och sin uppfattning om nuläget och hur framtiden ser ut.
Men han som du träffar, han var på något sätt en rätt så typisk flykting väl ändå?
Det kan man säga. Det var något av en slump för vi sökte nu bara hitta någon som skulle vara villig att berätta om sin flykt och allt det här. Men så visade det sig att Ahmed är en ung man från Irak. Han har kommit via Turkiet och sen genom hela Europa. Och han var också en av dem som ville komma just till Finland. Vi har ju hört att det här har varit liksom ett stort fenomen. Det kanske har avtagit lite nu under vintern. Vi får se hur det går i vår. Ahmed hade läst och hört att här i Finland har vi det bra och alla har en chans man kan studera och så här. Och hans rutt följde också ganska exakt det här som vi har sett på kartorna under hela hösten. De här kartorna i nyhetssändningar där det finns tjocka röda eller svarta pilar som visar från Grekland upp till Makedonien och vidare. Och sen kommer man till Österrike och sen upp till Norden. Just den rutten har också Ahmed följt. Han kommer ursprungligen från miljonstaden Mosul i norra Irak. En stad där terrorgruppen IS, Islamiska staten, nu härskar sedan juni 2014 faktiskt. Och då i tiderna hade han ett normalt liv. Han började 2012 studera media, journalism och fotojournalism i synnerhet vid universitetet i Mosul. Och sånt tycker IS inte överhuvudtaget om. Journalism är inte liksom det som man ska syssla med om man ska finnas där som de är. Ahmed och familjen lyckades inte lämna staden när IS kom då i juni 2014 utan först i december, alltså ett halvt år senare. I praktiken då för ett, vad blir det, drygt ett år sedan.
The reason it was like ISIS raided me to come in because I was studying media in University of Mosul and I was doing activities with some TV and agencies. They called some of my friends working in media and also they took my colleagues in university. They killed four of them just because they are studying journalism. So for me it was quite dangerous to stay and because they were gonna kill me. So that's why I went out of the city, me and my family, and they took my home and my car, so no return.
Han låter som en försiktig man.
Jo, han lät hela tiden som en försiktig man och det var inte för att jag skulle ha haft mikrofonen hemskt långt borta utan han talade så här lågmält. Han berättar här att han hotades av IS, vänner dödades och han liksom personligen hotades. Han först, fick först sådana här hotsamtal och småningom så flyttade han till en annan del av staden så det skulle vara svårare att hitta honom. Och sen en gång så kom IS också med en sån här pickupbil och hämtade hans bror som torterades. Han fick 40 sådana här piskrapp och de försökte få honom att avslöja var Ahmed fanns. En äldre bror då, men han berättade inte och sen fick han faktiskt komma hem igen, den här brodern. Och hans familj och han själv då, mamma, pappa och den där brodern med familj och Ahmed, de flydde i december 2014. Och efter det har IS tagit deras hem, deras bilar, precis alltihopa. Och de flydde med en bil och betalade en chaufför. Allt det här var olagligt. Han berättar också att det fanns ett sätt att lagligt ta sig därifrån, liksom, inom citationstecken lagligt. Att man anhåller om tillstånd av IS och så får man lämna landet via en viss rutt. Men det kunde han ju inte göra eftersom de var efter honom, att de skulle ha tagit fast honom i så fall. No, de körde med bilen då en ofantligt farlig färd, inte alls den liksom raka vägen till Bagdad utan långa omvägar. Och i Bagdad så skulle han förnya sitt pass som hade blivit föråldrat och försöka fixa diverse pappersexercis, och det här tog en månad. Och efter det flög han till Turkiet och sedan kom familjen efter. Och i Turkiet försökte han ordna saker och ting, först bostad för familjen och hitta någon slags jobb och sånt här. Han hade visum för en månad men stannade i 6 månader, och under den tiden klarnade det sen att han vill till Finland. När de flydde från Mosul till Bagdad i den första den där 2-dagars resan, så då sa han att de tänkte ingenting. De ville bara bort, och det var liksom huvudsaken att man överlever och får andas. Men i Turkiet så blev det då klart att han vill till Finland.
Varför blev det just Finland av alla ställen?
Ja, det här var min fråga också. Han berättade helt enkelt att han hade hört av vänner och läst på internet, säkert olika sidor om Finland, och hört att det var ett bra system. Han visste om att i Tyskland är det proppfullt. Han berättade nu att han har vänner, en av de här vännerna som han flydde med, så stannade i Tyskland, och han bor fortfarande i tält och har inte ens fått ge sina fingeravtryck ännu. Och Sverige sa han ett jättebra land, men där hade han hört att processerna är väldigt, väldigt långsamma. Så Finland var bra. Och han säger också att det faktiskt har motsvarat hans förväntningar till många delar i alla fall. Och nu kommer vi då, om vi då tänker att han är i Turkiet, så kommer vi till det här följande dramatiska skedet i hans resa. Han betalar människosmugglare ganska stora pengar, det var över 1000 dollar, för att få fly då till Europa. Och det här innebär att 44 personer tvingas in i en paketbil, skåpbil, sån här vanlig som någon Toyota Hiace eller något. 44 människor då. De säger att de inte kan göra det, men de här människorna säger att nu går ni in dit, annars dödar vi er. Så de har inget val. En 3 timmars färd där folk står inpackade och spyr på varandra och svimmar och är i panik. Kommer de fram till en strand där de då ska bygga ihop den här gummibåten som finns i en låda och få på sig flytvästar, och sen ska de ta sig över någonstans till Grekland, någon grekisk ö. Och Ahmed, så länge, jag pratade flera timmar med honom, och han sa flera gånger att han är en människa som inte brukar förlora hoppet. Men samtidigt märkte jag nog att han flera gånger under den här färden genom Europa trodde att nu är livet slut helt enkelt.
Mm. Och en gång var just i den här gummibåten, förstår jag.
When I traveled to my journey from Turkey to Finland, when I was in the boat, I had like a hope before when I got on the boat. But when I was in the boat, because really I was looking for a life. But when I went to the boat and we are in the middle, because it's like a death boat, not like a normal boat to travel with. So it's like a death boat seeking for life. Yeah, I lost a hope for like minutes, because almost was going to die and was sinking down. So, like, thank God that we made it. And
han berättar här att den här gummibåten som var 7 meter lång, och där packades då de här 44 människorna. Det var som en dödsbåt, säger han. Han trodde att de skulle drunkna. Vågorna var väldigt höga den dagen. Och till och med kaptenen, som först hade varit hemskt vidlyftig och inte brydde sig om att ta på sig flytvästen, så sa där i ett skede att nu måste han få sin flytväst. Och han uppmanade alla helt enkelt bara att be. Och de här människorna i båten öste ut vatten med små muggar, ungefär lika stora som vattenglas. Och innan de kom fram så stannade båten helt och hållet på grund av sjögången. De kunde bara inte ta sig fram helt enkelt. Så då tänkte de att nu är det över.
Det låter så overkligt på något sätt. Men de kom då till sist fram till Grekland, till ön Lesbos.
Jag tyckte också att det låter overkligt. Och de här, jag har ju sett det här 1000 gånger i alla nyheter. Och så här, men ändå när en människa berättade att jag var där på riktigt, så känns det på något vis annorlunda.
Hur långt samtal hade du med honom?
Alltså jag pratade med honom från 10 på morgonen till klockan var över 1 när vi slutade. Så det var ett långt samtal.
Ett helt liv nästan.
Ja, eller en del av ett liv. För hela det här liksom, hans normala liv innan och det normala livet som han hoppas ha framför sig, så det blev ju utanför. Utan det handlar om det här liksom krisskedet på sätt och vis. Hela den här resan från Turkiet till Finland tog 2 veckor och han berättar att det var verkligen tufft på många gånger. De hade flera dagar kunde de gå utan mat, de tvingades sova på gatan. Att om någon nu fick filtar eller någon hjälp så var det ju alltid de här barnfamiljerna, helt rätt så. Men att de här unga männen så de fick nog klara sig ganska långt ensamma överallt. Och allra värst tycker jag lät den här osäkerheten. Att varje gång de hade kommit en bit på vägen så var frågan igen där att vad händer nu? Vem kan hjälpa oss? Och hittar man kanske någon? Och de lovar hjälpa dig, du ska betala. Man vet att de nu främst är ute efter dina pengar och det kan hända att de är färdiga att till och med döda för att få de där pengarna. Men man är bara tvungen att lita på dem och så blir du inpackad i någon baklucka i bilen och vet aldrig var resan slutar. Och sen kommer du fram någonstans. Innan du knappt andas ut så är det samma igen. Liksom, att vad ska jag nu göra? Vem ska nu hjälpa mig? Och småningom tar ju pengarna också slut. Han hade då lyckats spara ihop lite pengar där i Turkiet där han kunde jobba med det här fotojournalism och fotografering och sånt som han kan och filmande också. Så förstod jag i alla fall. Jag funderade om hur jag skulle ha klarat den här resan. Jag är en tantmänniska redan, jag kanske inte är den typiska flyktingen just den här hösten nu. Men så har jag vuxna barn i samma ålder som Ahmed och jag funderade att skulle de ha klarat av det eller mina barnbarn. Och vad händer om man då förlorar hoppet att man ger upp någonstans i Serbien eller Ungern där många verkade väldigt negativt inställda?
Mm, tänker så får det vara liksom.
Mm.
Men Ahmed kom ändå till slut till Finland och till Mjölbolsta.
Mm. Han var först 10 dagar i Helsingfors när han kom alltså då via Torneå och Kemi till Helsingfors. Där han skulle till polisstationen men han fick vänta 10 dagar innan han kom in där. Men sen så fort han hade haft det här samtalet med polisen så flyttades han till Mjölbolsta som just då hade slagit upp sina dörrar som sån här flyktingförläggning driven av Röda Korset. Och han har varit aktiv hela tiden, han har fått nya vänner, han fotograferar mycket. Men han berättar ändå att det är väldigt svårt det här att bara vänta och vänta och vänta.
Well, it's quite hard to waiting. Like the decision is like about your life, whole life. It's not like decision about if you're gonna accept you like in university or in a job. No, I'm talking about the whole life. Yeah, so it's really hard and waiting is so, so hard. And you still thinking about they will give me or not.
Jag säger att det är inte som att vänta på besked om du får ett jobb eller om du får en studieplats, utan det gäller hela livet, hela din framtid. Och han tänker själv att han borde vara en av dem som faktiskt får asyl, för det finns ingen chans att han kan återvända. Att ifall han får ett nej så det är lika med döden för honom då i så fall. Så väntandet är svårt men hoppet lever, säger han igen.
Men kan han då i längden tänka sig att stanna här, alltså stanna i Raseborg?
Eller många tycker ju att de vill till Helsingfors eller huvudstadsregionen om de får ett ja. Men Ahmed säger faktiskt, och det kanske beror på att han har fått många nya vänner här i Västnyland, att han till en början kan stanna här. Och han tycker att det skulle vara lättare att börja här då han har vänner, han har knutit kontakter också till lokala aktörer inom fotokonsten och så vidare. Vi hörde bland annat tidigare här i veckan att hans musikvideo till Johan Kru Kvarnströms låt ska visas på filmfestivalen. Och hans bilder hänger just nu också upp på Kulturhuset Karelia här i Ekenäs. Så då allt har varit nytt så tycker han att det kunde vara klokt att inte genast flytta till Helsingfors och igen liksom stå inför det där att allt är nytt. Jag tolkar det som så att hans huvud och kanske hela människan är ganska trött efter de här åren av osäkerhet. Och han bara behöver ge sig tid att ta igen och hitta den här vanliga vardagen. Och det tycker jag låter väldigt klokt.
Mm, han verkar ju vara en väldigt aktiv person. Jag vet, är det en som är ganska framåt? Jag kan tänka mig att det finns sådana som kanske inte har knutit lika många kontakter och på det sättet har varit aktiva.
Men det är sant han. Om du tänker var de ligger nu här i Raseborg till exempel. Den ena förläggningen i Mjölbosta, den andra i Antby. De är långt utanför centrum och det är svårt att ta sig till centrum, i synnerhet nu på vintern när det är kallt och bussarna går sällan om alls. Och det kostar, om du får 90 euro i månaden så du gör inte så många resor för det.
Mm.
Sen tänker jag att alla som har flytt, lämnat sitt hem, eller sådana som bara på grund av jobb eller någonting har tvingats flytta långt bort hemifrån, så ständigt går med en sån här viss längtan, hemlängtan, och en längtan efter det som är borta för evigt, för de här människorna som tror att de aldrig kan återvända, så den måste ju finnas där i hjärtat hela tiden. Jag frågade Ahmed vad det är som han saknar från Mosul och sitt gamla vanliga liv.
Well, I miss, of course, like my home. And now it's gone. Maybe ISIS living in my house, in my room. It's not so big house, but really it's good house and two floors. And maybe four rooms we have, yeah. And we have like two cars, but everything is gone, all my stuff.
Ahmed berättar att han saknar sitt hem där IS nu bor. Han saknar sitt eget rum och alla sina saker som är borta. Han säger att han saknar sina egna kvarter, vännerna också. De vännerna som dog på grund av IS, han hade många sådana vänner inom journalistiken till exempel. Universitetet och studierna och familjen. Han vet att de är i Turkiet, men det är svårt att inte kunna träffa dem och riktigt veta hur de har det.
Trots allt det här så verkar det som om han ändå blickar framåt i och med att han just har varit så här aktiv, känns det som.
Det gör han definitivt. Och han önskar av framtiden allra främst att han får en vanlig vardag, ett sånt här vanligt liv igen. Det här gråa som vi alltid brukar klaga på, så det är det som han saknar allra mest. En sån här trygghet, tänker jag. Och han minns då att han har haft ett sånt liv någon gång tidigare och vill ha det igen. Och han önskar att alla, när jag frågar att var är du efter 10 år, så säger han att han vill att det skulle vara fred och att alla har plats att sova. Han talar om det här allmänna, men så frågar jag att vad vill du om 10 år?
I'm really, I have big hope and excited here to have like work in maybe some agency like photojournalist or like filmmaker for example.
Han återkommer till det här att han vill studera eller fortsätta studera foto och fotojournalism. Kanske avlägga magisterexamen och jobba med foto eller film. Och han säger att såna här tankar, bara de här tankarna gör honom lycklig. Och så vill han träffa sin familj igen. Han vet inte om det kommer att lyckas, men det hoppas han i alla fall. Och tårarna kommer nog när han säger det här.